Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Anna Strindberg, eventarrangör med ett stort intresse för politik och samhällsfrågor. När hon inte har möten mellan världens toppolitiker kan du springa på henne i Harlem eller Upstate New York, där Anna driver eget som bröllopskoordinator.
Och bara, alltså jag har ju erbjudit en brud en gång att bära henne för att hon hade så ont i sina fötter. Hon skulle liksom från en plats som var kanske 500 meter till en annan och hon kunde inte gå. Så jag bara, det är bara att hoppa upp min rygg.
Och för er som undrar, ja, Anna är släkt med August. Här kommer Anna Strindberg.
Mitt namn är Anna Strindberg. Jag bor i Harlem sedan ungefär 5 år tillbaka. Jag är 30 år gammal och min favoritplats i New York skulle jag vilja påstå, och det är lite såligt. Det är en bar som heter Corner Social som ligger på Lenox Avenue och 126. Och jag kan nog säga att jag spenderar ungefär 80% av min lön där. Titta på människor ställe för mig. Så fort utsavängen öppnar, det är det enda jag sitter där och tittar på människor och dricker en sangria liksom, och bara hänger. Och där är, man träffar alltid de bästa människorna och du har de bästa konversationerna. Och jag tror att alla de här stora eventsen som har hänt sedan jag flyttade hit, typ när Trump vann valet till exempel, har jag suttit där på Corner Social och delat mina känslor med alla människor som inte vill höra på dem.
Är det mer en divebar eller vilken typ av bar skulle du säga att det är?
Det är en restaurang, så de har jättegod mat och de kör lite allt möjligt hopplock, allt från mexikansk till så här American modern. Det är ett hängställe för Harlemites, tror jag. För att de flesta som kommer dit på besök, de går till Red Rooster eller Sylvias för att det är så här kulturellt liksom en plats man ska se, medan Corner Social är mer dit folk som bor i Harlem går för att bara hänga, tror jag.
Vad härligt. Ja. Nu med några mer svenska turister, kanske efter avsnittet.
De kommer.
Berätta lite om vem du är och vad du gör här i New York.
Jag är Anna som växte upp i Skåne i en liten by där vi var ungefär 4 personer. Jag tror vi var i min skola, alltså i min klass, kanske vi var 15 pers eller någonting. Och jag har gjort allt möjligt kan man tänka sig, fram till jag flyttade till New York, flyttade tillbaka till New York för 6 år sedan, nästan 7. Och sen dess har jag jobbat med events, så jag är event manager och jag gör alla möjliga typer av events. Allt från konferenser till FN och konsulaten till bröllop. I princip.
Och du har ju en väldigt spännande uppväxt, i alla fall för en storstadsmänniska som jag, som knappt har varit på landet. Berätta lite om den.
Jag växte upp på en liten grusväg som heter Galoppvägen i min lilla by Vittskövle. Och sen så växte vi upp med ett lantbruk där pappa var inspektör. Och min uppväxt bestod mest på att ta hand om grisarna, vara i stallet, hoppa från bal till bal. allting var väldigt, alltså, ja, nu när man tänker efter så här, tänker tillbaka, så känns det som att det var som att man levde så här drömmen, för att man var ute hela tiden, man blev bara djuren hela tiden och liksom, man hade så stor frihet på landet, kändes det som. Det hade vi sagt inte, vi var säkert övervakade precis som alla andra barn nu för tiden, men det var ett fint sätt att växa upp. Alltså det hade jag velat för alla barn faktiskt, om man hade kunnat få möjligheten att ge det till någon. Att få växa upp på landet, att få ha närheten till naturen. För du vet, en minut åt det ena hållet så kommer man in i en skog, och sen en minut åt det andra så var det på ett fält. Så det var bara så här, det var fritt liksom.
Det låter väldigt idylliskt och väldigt långt ifrån det livet som du lever idag. Finns det någonting från det här lantlivet som du liksom har tagit med dig i din uppfostran, om man säger så?
Alltså jag skulle säga att nästan allt som jag står för idag och som jag är på något sätt påbyggnad av det här lantlivet. För att man växte liksom upp med att få veta att hårt arbete krävs, inte bara att man är duktig i skolan och har bra betyg, men även att man så här fysiskt puts in the labor. Alltså att jobba med händer och armar och ben, att dra en bal från en sida av stallet till en annan, att du ska vara uppe varenda morgon för att du ska släppa ut hästarna, du ska göda grisarna klockan 6:30, du ska... Alltså alla de här fysiska grejerna. Och du vet, när jag började skolan här och man skulle berätta någonting om vad man gjorde som arbetssysslor när man var liten, så blev folk lite smått chockade. För att en av grejerna som man då gjorde var ju att man ska, nu vet jag inte ens vad det heter på svenska, så här impregnant, göra grisarna gravida. Och då sitter du liksom på grisens rygg och så sitter du där och liksom masserar dem med fötterna samtidigt som du gör dem gravida med en så här, alltså jag vet inte ens vad det heter, det är en påse liksom som man får som de ska... Du blir gravida med, så man stoppar in i dem, och du vet så här, när man berättade för folk, de bara, that is so strange, och jag bara, yep, and that is how you get your barbecue going. Alltså det är hemskt.
Det kan vara en av de konstigaste sakerna jag har hört.
Ja, det är också ytterst märkligt, och folk bara, det kan ju inte gå till, så jag bara, ja fast det gör det. Det är så man, det är köttindustrin liksom, och det, alltså det var ju... Alltså jag älskade att jobba i grisarna, mycket för att jag tyckte mycket, alltså det är också hemskt, för jag tyckte så mycket om grisarna liksom. Men jag också så här insåg att man, du vet, man kommer in där klockan 6:30 på morgonen och lamporna tänds, så börjar alla grisarna skrika. För att då tror de att maten kommer liksom. Och min lilla teknik för att få dem skulle vara tysta då, det var att man började sjunga jättehögt. Hela stället blev helt tyst. Då bara står de där och tittar på en och tänker, alltså vad håller hon på med? Och det var ju typ så jag spenderade mina helger när jag växte upp.
Jag spontant tänker på Elin Kling, för i intervjuer med henne så brukar hon säga att hon är en så här, hon kan hypnotisera hönor. Och då tänker jag att det här är liksom hypnotisera grisar. Det är din gren.
Ja, det har jag inte ens tänkt på. Ja, det är det jag ska gjort egentligen med livet.
Var det någon tidpunkt i din ungdom där du insåg att det här livet kanske inte riktigt var för dig ändå, att du ville ha någonting större, någonting annat?
Alltså jag tror att våra föräldrar har alltid varit väldigt så här, att de har så här, lobbat för att man ska ge sig ut i världen och man ska liksom upptäcka saker och se nya platser, och vi har alltid rest mycket liksom, så att den delen har alltid funnits med i familjelivet. Men jag tror att efter, inte nog med att jag gjorde det här utbytesåret som utbytesstudent när jag var 17 i Detroit, där jag fick en så här liten blodad tand också för att man ville vara själv liksom, och göra sin egen vardag, skapa sitt eget liv, och det är ganska beroendeframkallande när man är ung, tror jag, och har växt upp på landet och får känna på det en gång att man faktiskt klarar sig själv. Sen tror jag att alltså det här med att man väl är fast i en liten by och känner att man kanske inte, man liksom har provat på någonting annat, då tror jag aldrig man kan gå tillbaka till den lilla byn. Och jag tror att när jag då kom tillbaka efter mitt första år utomlands, skaffade pojkvän, skaffade lägenhet med honom, skaffade hund, då kände jag att, alltså jag ville gärna ha det livet, och jag kände att det var väldigt tryggt, och jag var liksom, det var liksom drömmen var att få den här tryggheten och skapa min egen familj. Men ett år in i det livet så insåg jag att det var nog inte för mig. Och det var då jag bestämde mig att, vet du vad, jag ber mig igen. Och sen flyttade jag till Nya Zeeland så fort jag tog studenten.
Nya Zeeland, så långt bort som det överhuvudtaget går att komma.
Det är så man kommer över ett heartbreak.
Men vi pratade ju lite om det tidigare när vi sågs. Det här med att man önskar kanske att man skulle vara nöjd med en viss typ av livsstil. Men så är man inte det. Att man hela tiden liksom vill vidare och söker efter nästa grej och nästa grej. Vilket är ju en bra drivkraft, men kan ju också vara ganska jobbigt. Känner du igen dig i det?
Alltså jättemycket. För mig är det ofta så här att jag kan... Alltså om jag går in på Instagram till exempel, jag ser mina vänner hemma som är sitt tredje barn eller som liksom är hemma och grillar med familjen som de kanske har bott grannar med hela sitt liv, alltså även så här mor och farföräldrar, så tänker jag ofta, åh, gud vad mysigt, jag vill också vara nära min familj, jag vill också vara hemma, jag vill också vara nöjd, jag vill känna att det här tryggheten, det är liksom det jag vill ha. Och jag tror att det kanske kommer att jag åker tillbaka en dag och känner den tryggheten och är nöjd. Och verkligen så här, men nu har jag gjort alla de här grejerna, nu är det rätt skönt att komma hem och landa. Men sen å andra sidan så vet jag också att när jag åker hem och är hemma i mer än 5 dagar så blir det ofta att man känner så här, okej, okay, ja, men nu har jag varit hemma i den här trygga, den så här stabila miljön. Nu vill jag gärna tillbaka till New York där man stressar tills håret trillar av. Så att det är en märklig konflikt man har med sig själv hela tiden, tror jag.
Ja, jag känner igen mig i det där. Vad gjorde du innan du kom till New York? Alltså efter att du då flyttade hemifrån och började upptäcka världen, men innan du rotade dig här?
Ja, nu kommer det här gypsy stories. Jag började som sagt med att jag har ett utbytesår i Detroit. Och efter det åkte jag hem, gjorde klart gymnasiet. Efter gymnasiet åkte jag direkt till Nya Zeeland, bodde på Nya Zeeland i ett år. Träffade en familj där som faktiskt ville ha en au pair i New York. Åkte till New York, var i New York som au pair. Åkte från New York till London ett tag. Från London till Köpenhamn där jag började jobba på Jensens Böfhus. Som servitris, var i Köpenhamn i nästan ett år. Började läsa först i Malmö, sen i Lund. Under tiden som jag läste så fick jag ett stipendium, Palmestipendiet heter det tror jag, att åka till Jamaica, och jag har ett utbyte i Jamaica, så jag åkte till Kingston till min pappas förfäran, och så var jag där och läste, och sen efter den här tiden i Jamaica så fick jag ett internship på Manhattans handelskammare. Jag gjorde nog en sväng hem däremellan, och sen efter den svängen så drog jag tillbaka till New York, och sen har jag varit här sedan dess.
Och vad är det med New York som du älskar? Varför har det här blivit din stad?
Alltså det är så intressant med New York. Men jag känner att för mig, och jag tror att många, många svenskar som är här och många andra som alltså generellt som bor här håller med, är att man kan vara sig själv, sin autentiska personlighet fullt ut. Och det är ingen som dömer det. Och det är tvärtom. Jag tror att man alltså it's celebrational. Alltså det är väldigt så här supportat att man ska få vara sig själv och man ska få liksom sätta sina intressen och sina liksom drömmar först. Och det är liksom det som är drömmarnas stad. Och jag tror att New York för mig har fått mig att känna att inte nog med att man är väldigt anonym och kan ha det här anonyma livet för att ingen vet vem man är liksom. Samtidigt som man kan verkligen så här vara sig själv och inte alltså dölja någonting liksom. Så jag tror att New York för mig har, och sen också finns det ju mycket mer chanser för ens framgång arbetsmässigt här att ta än vad det finns hemma. Speciellt om man då håller på med events eller om man håller på med politik eller vad det nu man sysslar med.
Jag ska inte ens försöka backtracka här nu ditt CV, men det var servitris och det var au pair och du har jobbat för Svenska handelskammaren. Och
amerikansk, eller Manhattans handelskammare faktiskt.
Manhattans handelskammare.
Så det är själva stans handelskammare, inte den svenska.
Jaha, okej.
Så den är väldigt annorlunda för att den promotar då small businesses på Manhattan medan den svenska promotar ju svenskt näringsliv i USA.
Ja, vad spännande. Mm. Ja, men så många olika typer av jobb kan man säga inom många olika sektorer. Och nu jobbar du med events. Har du hittat din grej, känner du nu?
Både ja och nej. Jag känner väl fortfarande att jag skulle kunna utnyttja min bakgrund i akademiska bakgrund i criminal justice mycket mer än vad jag gör. För det, alltså eventsen nu är som sagt, det är alla möjliga och många har en politisk anknytning. Men eftersom jag ofta är bakom kulisserna på de politiska eventsen mer än att jag är en del av själva programmet på det viset, så hade jag gärna sett att kanske i framtiden gör jag ännu mer politisk advocacy inom eventsen, där jag typ så här lobbar för olika saker, så som till exempel nu att när Sverige kommer i Security Council på FN, att man verkligen har sett till att man hjälper till att göra själva kampanjen istället för att göra själva eventet. Och det är väl lite dit jag vill sakta men säkert så här, flytta min tyngd karriärmässigt.
Och vad är political advocacy för den som inte riktigt hänger med i lingot?
Political advocacy innebär ju att du förespråkar och lobbar och kampanjar för någonting. Så att säga, till exempel när jag jobbade på Global Citizen så kampanjade jag mycket för så här, rätten till sanitetsprodukter och rätten till att kunna ens, vet, så här, gå på toaletten. Och political advocacy betyder då att man har ett ämne eller man har en punkt eller man har ett issue som du sen ska försöka få uppmärksamhet om. Så du skapar då en sorts program eller en kampanj eller ett event eller vad det nu kan vara. Och så får du ut den här informationen till allmänheten eller till politiska aktörer så att de sen ska ta någon sorts av action för att liksom hjälpa till att supporta det här som du då jobbar på, om det då är se till att kvinnor ska ha liksom tillgång till bindor eller tamponger eller att de bara ska ha tillgång till rent vatten. Liksom. Så det innebär political advocacy att du jobbar och lobbar för att ett issue ska alltså något problem ska belysas och sen motverkas. Eller,
ja. Precis, hamnat på agendan.
Exakt.
Hos beslutsfattare och ja. Så. Det känns som ett ganska så här, en tuff utmaning och få det att hända.
Kan man säga. Det är inte ofta du gör det heller.
Har politik alltid varit någonting som du har liksom varit engagerad i och brunnit för?
Oh, jag älskar politik. Jag älskar debattera framförallt. Och argumentera för det jag tror på. Liksom. Så där har ju politiken verkligen så här legat väldigt nära till hjärtat. Och det har jag fått väldigt mycket efter min pappa. För att han är den största provokatören för det första jag vet i mitt liv. Och för det andra så är han också... Alltså han har alltid varit väldigt insatt i politik. Och vi har alltid diskuterat väldigt mycket hemma. Eller han har väldigt mycket berättat för oss vad vi ska tycka och vi har inte hållit med. Men politik för mig började ganska tidigt för jag gick med i det här Ungdom mot rasism i Sverige. Och det var väl lite där som min så här passion började och sen efter det så gick jag med i alla FN-rollspel som någonsin fanns i Kristianstad kommun liksom. Och sen så gjorde jag de här FN-rollspelen och fick ännu mer intresse och ännu mer så här, kärleken till politiken. Och det var väl lite därifrån jag också insåg att det är någonting som jag skulle kunna göra för resten av mitt liv, för att jag tycker verkligen det är så himla kul. Och det är också, alltså, inte alltid kul, ibland är det också lite sorgset. Och sen är det också väldigt frustrerande för att byråkratin idag är inte lätt att jobba med, så att du kan ha ett projekt och känna att det här är en självklarhet. Det är klart vi inte ska ha global warming. But as we can see, det byter inte jättelätt på folk och speciellt inte de då som ska alltså, finansiera projekten. Så att politik är intressant. Men jag tror att om man är brinner för det, om man är passionerad, om man är duktig på att tala för sin sak så kan man ändå få saker gjorda, tror jag.
Och hur gör man då? För du sa att du jobbar på Global Citizen och jag vet att du sa någon gång också att FN var ditt drömjobb. Hur gör man för att få upp en fråga på dagordningen? Vilka metoder använder man?
Alltså jag tror att FN var så här det institutet jag tänkte att där vill jag hamna liksom, fram till jag började jobba med FN. Då kände jag att jag var inte så sugen längre. För att som sagt, byråkratin gör det väldigt komplicerat. Och väldigt frustrerande för att det är väldigt lite man kan få gjort. Du kanske har 20 så här issues som ligger på bordet men de kanske fokuserar på ett av dem möjligtvis inom ett års tid. Liksom. Det jag gjorde till exempel, om vi nu ska ta ett exempel på political advocacy när jag var på Global Citizen, det var att vi hade den här... Det finns något som heter World Toilet Day som FN var med och launchade. Där vi då, eller det var inte vi som började med den, men det här projektet innebär då att man ska försöka få upp uppmärksamheten med runt sanitetsfrågorna och att människor i världen inte har tillgång till toalett. Och vilket, alltså vilka stora förödande konsekvenser det har. Alltså inte bara det att man så här, smutsar ner och att det blir bakterier och polluting, men också för kvinnor framförallt som då kanske måste gå och sätta sig i det öppna och då har en risk att bli överfallna eller vad det nu kan vara. Både våldsmässigt och sanitetsmässigt så är det ett stort issue att folk inte har tillgång till toaletter. Så det vi då gjorde för att uppmärksamma det här problemet var att vi hittade någon som kunde bygga en genomskinlig toalett till oss. Och då var det så här att toaletten var i ett bås och det här båset var då gjort med speglar på insida och utsida. Och sen så fick vi det här båset då, vi fick efter många om och men ett city permit där vi blev tillåtna att sätta det här båset i Washington Square Park här på Manhattan. Och sen stod vi där och bjöd in människor till att sätta sig i den här toaletten medan det var en kamera både inuti och så hade vi ett kamerateam utanpå. Och när de satt på den här toaletten, de hade ju såklart byxorna på sig för vi sa ju att det var låsas, så tände man liksom den här lampan som var inne i båset och då blev det helt plötsligt inte speglar utan man kunde se in på toaletten. Så man liksom skulle skapa den här känslan över att hur det är att gå på toaletten i öppen, alltså in public. Och vi bjöd in Singapores mission från FN var där, vi hade en stor presskonferens. Och det fick väldigt mycket uppmärksamhet. Vi satte också upp en upplåsbar toalett utanför FN-byggnaden på Eastside så att folk kunde gå och titta på den och bara veta och fråga frågor. Varför hade vi en toalett där liksom, och vad innebär detta och så vidare. Så den fick upp, alltså det projektet fick väldigt mycket uppmärksamhet och vi fick även Stefan Löfven att avsätta, jag kommer inte ihåg om det var 1,6 miljoner eller någonting statligt för att sen jobba emot eller jobba för att alla ska ha tillgång till toalett och sanitet liksom. Så att det är political advocacy och ett projekt som man gjorde och det låter väldigt kul, men det var mycket svett och tårar i den där toaletten kan jag säga. Plus att det var en hemlös som gick in och kissade i den och den fick jag stå och tvätta sen, så att det var spännande.
Åh nej!
Ja. Jag bara, nej, jag har inte kissat på riktigt. Det var för sent.
Men då, det måste vara ett framgångsrikt projekt och jag tänker om Stefan Löfven agerar på det sättet så måste det här vara ett exempel på när det faktiskt har stort genomslag.
Absolut. Sen får man ju göra follow-up. Det är lätt att lova de här alltså budgeterna och sen så får man ju följa upp något år senare. Men jag tror att Sverige har varit ganska duktiga på att följa upp med de löftena som de avgav på scenen på Global Citizen Festivalen. Detta är nu 3 år sedan tror jag. Så ja.
Satt Stefan på toaletten någon gång?
Nej, han gjorde inte det. Han hade redan gjort sin business somewhere else.
Det hade varit en rolig syn annars.
Ja, nej.
Är det viktigt också att få med sig allmänheten? För jag tänker att det här är ju ganska publikt event också i Washington Square Park och folk ser och det skapar ju säkert en hel del press och media också. Är det en ytterligare en faktor som ni tänker på?
Alltså jag tror att om du ska kunna få en alltså kunna göra skillnad organiskt så måste du få med allmänheten nästan först. För att om du inte har allmänheten med dig och får dem att pressa alla ledarna så händer det väldigt lite. Annars handlar det bara om pengar. Så att, om inte allmänheten med stöttar så tror jag inte du kan gå i, alltså du kan inte egentligen få genomföra de här grejerna. Det är där Global Citizen har kunnat göra stor skillnad för de har ju fått alla de här Global Citizens till att vara med och tweeta och att vara med och ringa till lawmakers och vara med och alltså sätta upp alla de här jättestora eventsen där de också är då på social media och hjälper till att pusha för de här olika frågorna eller dilemmorna. Och det vi också gjorde för att få med allmänheten i det här projektet var att vi hade med oss massa t-shirtar där det stod I give a shit. Och så gav vi ut det till allmänheten. Jag tror vi hade beställt säkert 2000 tröjor liksom. Och sen så, det var så roligt för att sen några månader senare så var jag på ett gym och ser jag en kille som går runt om den tischa och jag bara, oh, den har jag varit med och printat. Så det var sådana grejer kul. Då ser man ju att även ett litet bajsprojekt i Washington Square kan verkligen så sprida sig i världen. Så det är häftigt att se.
Vi går tillbaka lite till din masterdegree här nu, för du pluggade ju på John Jay College en master i criminal justice.
Mm.
Och då undrar jag lite hur det spåret liksom hänger ihop med det här andra. event och political advocacy?
Min masters på John Jay var nog en av de viktigaste sakerna jag faktiskt har gjort i mitt liv för mig själv. Jag tycker att ofta så har jag känt att så här, men jag gör skol, alltså jag gör min bachelor, så jag gör alla de här grejerna vid sidan om och lär mig de här grejerna för att jag behöver det, för att någon annan vill att jag ska ha det. För min masters var mer för mig, jag sa, vet du vad, nu har jag haft en liten paus från studierna, jag vill gärna lära mig mer saker inom ämnen som jag känner att jag inte riktigt koll på, speciellt international law. Så min fokus under min masters var international law, för att min bachelors är mer i migrationsspåret. Så att jag beslutade mig för att göra de här international law-kurserna för min masters. Och det har på något sätt hjälpt mig att bygga upp också liksom min egna plattform när jag gör alla de här eventsen. Att jag vet nu att nu har jag inte bara eventkunskapen, jag har också den här lagbakgrunden. Så att jag vet ungefär liksom vad alla agendor ska handla om, jag vet vad de försöker lobba för, jag vet vad de får och får inte göra enligt internationell lag. Jag vet, alltså när jag då ska politiskt lobba för någonting så har jag också den här criminal justice-bakgrunden som jag kan då stötta på. Och det här är så roligt, för det här hatar min pojkvän när jag säger. Men om vi argumenterar för någonting och jag säger, well, according to the research by blah 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 or the statistics or the numbers, så blir han ju så frustrerad. Han bara, kan du inte bara argumentera utan att dra upp fakta? Så att för mig så är det så här, att jag, min master har ändå hjälpt mig att kunna fortsätta att försöka vara så faktabaserad som möjligt i allting jag gör. Så att man känner att det inte är så här att jag lobbar för någonting som inte stämmer liksom. Så att John Jay College har varit ett extremt hjälpsamt institut också i mitt liv liksom. De har satt upp mycket event som är criminal justice relaterade, och sen så har vi, nu ska jag i mars till en konferens i Baltimore där jag ska redovisa ett av mina projekt som hade att göra med, jag gjorde en guide i princip på hur den amerikanska staten ska träna polis i andra länder för att så här, upptäcka små grejer som kan sen leda till genocide. Mastern kommer ju som sagt ge mig studielån till jag dör, men om man har chansen att läsa en masters i ett ämne man brinner för, så ska man absolut göra det. Alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, det låter jättehäftigt. Det är alldeles otroligt ju att skriva någonting sånt som används på det sättet.
Ja.
Jag hoppas verkligen att ditt namn står stort på.
Det gör det. Ja. Nu ska jag dessutom göra en plansch som jag ska ha med mig under den här presentationen i Baltimore. Och det är jag ju inte riktigt på. Alltså jag är ju inte så här graphic designer. Så alltså när jag tittar på den här om dagen så tänkte jag, ja, skulle det kunna vara 5 år som har gjort den här? Men,
säkert inte. Men är du bra på att stå och prata inför folk? För att, innan du kom med här i podden så blev jag ju tipsad om dig. Och ett av de sakerna som jag hörde då, det var ju att du är en baddare på att nätverka. Så är det liksom, du har en social talang.
Alltså, ja, för vissa kanske tycker det är en talang. Andra kanske tycker det är lite störande. Jag älskar att networka. Jag älskar att träffa människor. För mig är det så här, jag kan verkligen säga, jag kommer när jag träffar dig för första gången så känner jag så här efter att jag bara, åh, vilket härligt möte. Alltså, vet, så här, jag tycker om att så här, träffa nytt folk, jag tycker om att prata. Jag är ju som sagt min fars dotter och min fars namn, eller smeknamn, han gick på universitetet var Flabben. Så att, det ligger nog i familjen. Jag är mini Flabben. Så att jag tycker alltid tyckte om att prata inför folk. Hela min uppväxt så tror jag att vi hade ju pjäs varje vecka i skolan. Liksom. Och jag kan säga att jag var nog med i alla pjäser som någonsin sattes upp på Vittskövle skola under tiden som jag bodde där. För att stå inför publik, prata inför folk, få argumentera för saker och så här, verkligen få känna den här power-trippen när man får igenom någonting som till exempel på FN-rollspelen. Alltså jag brann för det. Så att prata inför publik eller folk har aldrig varit ett problem. Och jag är som sagt, networka var ju också någonting jag gjorde när jag var på Handelskammaren som en del av mitt jobb. För mitt jobb var ju att få in fler medlemmar och att få in så här speakers och allt sorts content som vi använde oss av under våra events där. Så att för mig var det inte bara det att jag professionellt lärde mig hur man gjorde det, men jag tyckte också att det var så himla kul. Så att jag har fortsatt på den banan, även om jag tar lite pauser ibland så att man inte blir torr i munnen.
Och nu är du också på Scandinavia House och där gör du olika event för dem. Kan du berätta om något event som du har gjort nyligen så vi får lite en bild av vad du kör?
Alltså vi har ju event i princip dagligen. Många är ganska små och kanske inte så, jag är kanske inte så stor del av själva programmet. Men de eventen som jag gör veckovis nästan nu, det är ju att vi gör ju events tillsammans med norska konsulatet för att de håller just nu på att lobba för ett seat i Security Council på FN General Assembly och vi sätter upp jättemycket events med dem och det är allt mellan, för där handlar det också om så här att du ska få Norge att framstå som så här, det ultimata landet liksom. Så att vi har ju gjort vi gör events för deras egen regering, för att möta andra regeringar så att de har så här luncher och middagar och sen har de massa, de bjuder in norska författare till att möta amerikanska bokförlag och du vet alla de här små eventen som man egentligen inte tänker på behövs för att folk ska kunna träffas och skapa inte bara affärskontakter men också politiska, bygga så här politiska broar. Och då är det väl de eventen som är, känns mest givande. Jag gör ju även så här bröllop och du vet, även om det inte har någonting egentligen med min bakgrund att göra eller att jag ska göra så här criminal justice-grejer så är bröllopen väldigt kul. För att man får vara en del av liksom folks så här, den största dagen i deras liv. Och det är väldigt stressande men också väldigt roligt att få vara med om faktiskt. Så att,
ja, men jag tänkte faktiskt att vi skulle komma tillbaka till den bröllops lilla avstickaren för den är ganska kul också. Är det speciellt i det här landet där det är liksom, bröllop är väldigt viktigt. Men på eventen där på Scandinavia House, är det någonting där som kan du dela med dig av någonting som har så här gått väldigt bra eller någon gång när det har gått mindre bra eller liksom, vad var den största fallgropen när man planerar sådana event?
Alltså gud, det är ofta det går fel kan jag säga. Event är ju också den här grejen att man det händer alltid så himla så här unexpected saker som man bara såhär nej, nu går det åt pipan. Men nu ska vi tänka här, vad har vi varit med om egentligen? När isländska missionen och den isländska, var det premiärminister eller president som de har tror jag, var där för något, vad jag tror förra året. Och då kom jag då på morgonen och jag tror eventet skulle börja vid 8 och jag skulle ha alla grejerna liksom redo för dem då klockan 8 och jag kom väl vid 6:30 eller någonting. Och så kommer man dit så är ingenting som man behöver där. För då har vi inte fått leveransen av olika saker eller så här. Någonting har gått sönder i byggnaden så att liksom, alltså PowerPoint-grejerna funkar inte. Och så står man där med security, Secret Service och deras president och så här, trummar lite på sina papper. Och man bara, ja du ger mig bara 5 minuter så ska jag nog lösa det här innan din presskonferens som ska gå ut i hela världen. Så sådana saker händer nästan jämnt. Jag ska inte säga jämnt, men de händer ofta. Och det får ju en att sätta på lite extra deodorant för att man blir lite nervös liksom. Men alltså, ofta så känner jag att man löser det liksom. Det är inte, det är aldrig katastrofalt. Nu ska jag nu knacka i bordet så att inte det blir det nästa vecka. När vi har alla, för då kommer alla ambassadörer från olika skandinaviska länder på söndagen och ska hålla ett gender equality event. Så nu ska jag inte sitta här och säga att allting löser sig innan sådana saker. Men jag känner att de flesta gångerna så löser sig allting. Och folk är väldigt, det som är skönt som skandinav när man jobbar med mycket skandinaviska klienter, det är att de har ju ett stort förtroende för en. Så även om de kommer hit och är på bortaplan, om de då har en svensk som tar emot dem inför deras stora presskonferens eller events eller vad det nu kan vara, så lugnar de också alltid ner sig lite. För att då känner de att, men vet du vad, det här, hon är svensk, hon klarar av det. Hon löser detta till oss. Så det är ganska bra position att ha.
Ja, jag vill inte jinxa någonting. Det kommer ju gå jättebra nästa vecka, självklart. Du är ju proffs. Men du måste ju vara väldigt så här lugn i sådana situationer. Och väldigt, jag kan verkligen tänka mig så här, hur stressat det kan bli ibland. Hur hanterar du den så här, stressen?
Så länge man får klienten att känna sig att det löser sig och att vi har allt under kontroll, fast du vet att du inte har det, så brukar det vara okej. Det är bara att man får bara alltid inge liksom den här ron. Tror man, alltså, nu kan jag ta en kaoshistoria till exempel. Nu är det här inte politisk advocacy-event, men vi hade ett bröllop i somras. Det var i slutet av oktober, svinkallt upstate. Det skulle regna, kanske snöa. Och bruden var ett asplöv. Alltså, hon var så knäckt för att då skulle de ha utomhusceremoni. Och det var bara så jag visste också att ja, det kommer antagligen gå åt pipan. Det kommer antagligen börja ösregna så fort man satt sig ner. Men det var bara så här, jag får ju bara övertala henne om att det här kommer att bli skitbra. Och det gjorde jag också. Och hon lugnade sig till slut efter många tårar och skrik. Och hela familjen skulle liksom lägga sig i. Men eftersom man själv då höll sig så himla lugn. Och sen dessutom så försvann deras bröllopsdessert. I en bil och du vet så här, så jag var tvungen att så här stala hela bröllopsteam eller så här hela, alltså 150 pers liksom som var gäster och hitta på massa grejer till varför vi då försköt själva desserten och det löste sig. De märkte inte att bröllopstårtan var borta i en hel timme och att hela den här grejen blev en timme för sent och vädret höll sig. Och jag vet så här, jag hade deras, hon var från Ryssland, hon hade en babushka som var väldigt känslig och väldigt så här kontrollerande. Ja, det var bara att fjäska in sig och låtsas som att man hade koll på läget. Sen kom det man kompis med en babushka med.
Det är så här, hålla masken.
Ja, hålla masken och bara köra liksom. Och ha självförtroendet att det kommer lösa sig.
Ja, du måste ju träffa så mycket olika personer i ditt yrke, tänker jag. Allt ifrån babushkor till brudar till liksom politiker. Och det är ju ett stort spektrum på personer som du jobbar med.
Absolut.
Vad ska man, om man vill in i eventbranschen och är lite sugen på den, har du några tips till den personen?
Ja, jag tycker absolut att man ska ta internships. Jag är så här, promotar internships så mycket man kan. Där finns en hel del betalda internships i New York också, så att man ska så här, försöka scouta internships och börja där. För mig är det så här, att få in en fot idag. Du kan ha världens längsta så här, bakgrund med masters och bachelors och associates och allting. Men om du inte har kontakterna och kontaktnätet så kan du inte göra så mycket med det. Så för mig är mitt first and foremost tips till folk som vill in i eventbusinessen, det är att man ska göra ett internship. Se om det är någonting man själv kan tänka sig att göra. Söka networka under tiden så mycket du bara kan. Jobba stenhårt, så här, visa framfötterna. Bevisa vad du kan göra. Var inte rädd för nya utmaningar. Gå på olika events. Signa upp för massa. Där finns, alltså, jag vet inte hur det är så mycket kanske i skånska lantbygden. Men där finns ju säkert jättemycket hela tiden i Stockholm. Så om du är på hemmaplan, gå på events. Bara visa dig hela tiden. Så här, create a name for yourself. Skaffa dig businesskort. Det känns ganska uråldrigt idag, men på något sätt så måste du ändå lämna någonting med de människorna som du möter. Och då är det ett ganska bra sätt för dem att komma ihåg dig.
Man är lite sitt eget varumärke här, tänker jag också. Speciellt i New York, men säkert också i Sverige. Att man ska tänka lite så här, hur kan jag branda mig själv?
Definitivt. Alltså, och det är ju någonting som jantelagen kanske inte tillåter när man är på hemmaplan. Men boosta dig själv. Alltså verkligen se till att du marknadsför dig själv som den enda personen som kan göra ditt jobb. Den enda personen som är som du. Och sen visa verkligen vad du kan tillföra för den här organisationen, eller det här företaget, eller den här gruppen som du då är en del av. Det är verkligen det, och det har jag fått jobba på. Inte jättemycket kanske, för att pappa var ganska bra på att lära en det. Men det kändes obekvämt att göra det i Sverige. Att boosta själv på det viset. Det känns obekvämt att ens komma hem ibland och prata om vad man gör. För att man ska liksom inte riktigt göra det hemma. Men här, inte nog med att man liksom firar att man boostar sig själv, eller att man stöttar varandra på det viset och verkligen lyfter upp varandra på ett annat sätt. Så känner jag att man, alltså, kulturellt så är det tillåtet, nästan förväntat att göra det här. Så får man bara catcha upp som svensk. Slänga jantelagen.
Den här frågan, jag har inte förberett dig på den, så att jag får se hur det här flyger. Men du har ju en väldigt egen look också, och du är väldigt skönhets- och sminkintresserad, får jag anta.
Väldigt.
Men nu när du pratar om det här också, branda sig själv, så tänker jag att det kanske till och med är en tanke bakom det.
Absolut. Alltså, förstås så tror jag nog alltid att jag har varit väldigt utseendefixerad, även som barn, till min mammas dismay. Alltså, jag kommer till och med ihåg när jag var kanske 14 och min farmor gav mig 500 kronor, och det var jättemycket pengar, för att jag skulle sluta använda extensions. Och jag tog den här 500-ringen.
Inte för att köpa fler.
Nej, men det var nog garanterat det jag gjorde med de här 500, kan jag säga. Jag vet inte, jag har alltid varit väldigt, jag tycker det är väldigt, väldigt kul med smink. Jag tycker det är väldigt kul, jag har kollat på så många contouring-videos och sen försökt på mig själv och bara så här, ja, det där gick ju inte så bra. Ser ut som en, jag vet inte vad, en krigsmålning. Tycker det är väldigt kul. Jag vet också själv att många gånger så kan det vara väldigt så här provokativt, att man kanske har en så här akademisk del av sig själv och är väldigt påläst kanske om internationella lagar eller politiskt, eller alltså har den här delen, samtidigt som man då ser ut som jag med långa, långa lösögonfransar och så fluffigt hår. Och du vet, det är många gånger jag har verkligen tänkt, kan jag kombinera de här två grejerna, för att man har blivit tillsagd att man inte kan det. Och framförallt av familj kanske, eller folk hemma, eller inte så mycket här. Jag känner att här är det mycket mer att folk bara, ah, det ser ju rätt cool ut, det är helt okej. Okay. Oh, vilka snygga ögonbryn, och så kan man sola bort dem. Alltså, jag vet inte, det här att man ser väldigt, jag ser ju kanske inte ut som jag egentligen är inombords liksom. Eller så gör jag det, det kanske är det jag gör. Och det är också, det är som sagt, man boostar sig själv. Jag tror att det är väldigt viktigt att man känner att man har tillåtelse att se ut precis som man vill här. Och att du kan vara en helt annan person än vad ditt yttre ger ut. Liksom.
Ja, jag tycker det är också en av de fina sakerna med New York, att här kan man faktiskt ta ut svängarna lite. Och inte bara lite, mycket mer än vad jag upplevde i alla fall att man kunde göra i Stockholm, där jag kommer ifrån. Men det är också konstigt hur mycket vi liksom läser in en person utseendemässigt, och sen hur det blir en disconnect när du säger liksom hela din bakgrund och vad du jobbar med. Blir det så ibland också att folk kanske inte liksom tar dig på allvar eller förväntar sig att du är den du är?
Alltså, jag kan säga att nästan alla människor jag möter säger alltid några möten in, alltså när jag träffade dig, då trodde jag att du var värsta bitchen. Eller, alltså, de har alltid, alla människor som ser mig har alltid en förutfattad mening, därför att jag ser ut på det vis som jag ser ut, jag sminkar mig på det vis som jag gör, jag har de kläderna jag har. Och det är så intressant, för det är så många gånger jag har haft de här diskussionerna, speciellt med min syra, för vi är väldigt olika. Hon är så här supernaturell, liksom har inte smink på sig, gör ingenting speciellt med sitt hår. Och så kommer jag då som är the extreme opposite. Och jag kan tänka mig att folk ofta tänker att ja, men hon kan ju inte kunna mycket med de långa naglarna. Hon kan ju inte göra någonting. Och det är så intressant när man får motbevisa folk hur man egentligen är som person och vad man är kapabel till och vad man gör och vad man brinner för och vad ens intresse är och att de inte alls egentligen stämmer över med ens utseende. Och jag kan tänka mig att många gånger så kanske det, utan att jag vet om det, har det varit till alltså my dismay, men jag tror också att många gånger har det varit det har så här arbetat med mig till att ta mig dit jag vill. Därför, som sagt, vi pratade om innan det här med längd. Här i New York är jag ju väldigt lång och jag har nästan alltid klackar på mig. Och att få komma in i ett rum med amerikanare och se ut på ett sätt vis man gör eller som att man är lång, det ger en viss pondus. Och jag tror också att folk kanske först blir lite så här intimidated när de ser en, men sen när man väl pratar med den så är man också, blir de också väldigt lätt övertalade och man får visa sig själv på ett sätt som de inte förväntade. Och det kan ofta vara att det verkligen så här jobbar för en liksom.
Jag har alltid varit lång också och alltid så tyckt att det var lite jobbigt för att man syns ju överallt var man än går. Men det är bara att äga det.
Det är det definitivt. Own it girl, always.
Jag sa ju också att vi skulle komma tillbaka till det här med bröllop och det gjorde vi ju lite grann också. Men jag vet ju att alltså bröllopsindustrin här är stor och speciellt Upstate som är ju en fantastiskt så här, lantlig miljö att gifta sig. Och, ja, alla de bröllopen jag varit på hittills här har hållit till Upstate. Det är ju liksom en mer nöjeslättsamt event. Hur skiljer sig det ifrån det du gör liksom annars?
Alltså för det första så kräver det så mycket mer så här fysisk, inte bara närvaro men också att man liksom är okej med att hoppa in och bara, alltså jag har ju erbjudit en brud en gång att bära henne för att hon hade så ont sina fötter och hon skulle liksom från en plats som var kanske 500 meter till en annan och hon kunde inte gå. Så jag bara, det är bara att jag hoppar upp min rygg, det löser vi. Och där kan jag säga, där kommer ju bundelivet in som supportar den där delen att man bara så här, nej det är bara fysiskt jobb.
Jag tänkte säga det, det är liksom ingen annan skulle göra.
Nej, och du vet, jag tror också det är därför de här bröllopsklienterna jag har haft, vi har fått så galet bra reviews, men det är för att man, det finns, alltså även om jag är där som manager så är jag också okej med att lyfta bord. Jag puttar bilar som har fastnat i diken. Alla de här grejerna, för det behövs på ett bröllop. För bröllop är verkligen så här, shit's gonna go down. Alltså elen ska stängas av. Det ska regna mitt under er ceremoni. Vi har råkat ge en vegan en bit kyckling. Liksom. Allt händer på ett bröllop. Men det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Man kommer att connecta med de här familjerna på ett sätt som, alltså du blir liksom en del av de här familjerna till slut. För att du är deras to-go-person på den största dagen och viktigaste dagen av deras liv. Och du ska då connecta med två släktor som kanske möts för första gången. Så du blir liksom som bryggan mellan de här två familjerna på något sätt. För att du ska liksom föra talan för brudens sida och för maken eller vad det heter, festmannens sida. Så ska du få ihop de här. Och du vet, vi har haft situationer där vi har haft ex-mannen som har kommit med sin nya familj som då är far till bruden och du vet, de pratar inte med andra, de kan inte sitta vid samma bord, de kan inte ens vara vid samma rad vid kyrkan, alltså du vet, så här crazy things. Och då ska du vara den som bara så här, ser till att allting är gemytligt och kärleksfullt och diplomatiskt. Och det gäller, alltså där kan jag säga, där tar jag in min politiska del, för att om man ska jobba med diplomati, alltså att få in två familjer som är ovänner under samma tak och ha en gemytlig fest, krävs skills alltså. Trust me.
Ja, det är så himla roligt. Jag kan verkligen se, jag kan se det framför mig. Jag ska på ett bröllop i sommar med bruden är från Philadelphia med kinesisk bakgrund. Har en kinesisk ganska stor familj och maken är från Norrland. Aha. I Sverige. Så det kan också
spännande.
Bli lite rolig.
Ja, det kan vara en kulturkrock där. Alltså. Ja. Det är kul.
Jag brukar alltid avsluta med att fråga om du har några tips till New York om man åker hit som besökare, vad man inte ska missa. Och eftersom du bor i Harlem så är jag i alla fall lite speciellt nyfiken på det, för jag har knappt varit i Harlem om jag ska vara ärlig.
Föj dig.
Ja, jag vet, det är fruktansvärt, men det är så långt bort. Det är ingen ursäkt alls, men det är alltså en timme på tunnelbanan ungefär från där jag bor.
Ja. Mm. Alltså det är ju världens smidigaste att bo på Manhattan, alltså att om man jobbar på Manhattan och bor i Harlem, för det tar mig Alltså det tar mig 15 minuter att ta mig ner till Midtown och Times Square. Liksom. Det är supersmidigt. Men mina tips till folk. Alltså för det första så måste du förbi Corner Social och snacka med mina kompisar som är där och jobbar. Och dricka deras vita sangria, för den är supergod. Och deras kycklingvingar, om man inte är vegetarian eller vegan. Och sen, ja, alltså skulle jag säga Harlem. Alltså utforska Harlem. Vi har så mycket där uppe nu. Vi har så här yogastudios, vi har spinningstudios, vi har massa jazz. Du kan gå ner till folks så här källare liksom, med deras brownstones och kolla på jazzspelningar. Du kan äta supergoda brunches, du kan gå till Red Rooster, käka brunch, du kan nu gå i alla andra svenska dit, så om ni vill prova någonting annat. Så kan ni gå till något som heter The Grange, och det ligger uppe vid City College. Och det är ett av de vackraste ställena, tycker jag, på Manhattan. För det ser ut som ett gammalt så här, Harry Potter-slott, och där finns massa gulliga små brunchställen, massa gulliga fik, där är massa parker. Mitt lilla smultronställe i Harlem är ute på West Side Highway på 137 gatan. Så går du hela vägen ut i vattnet, du går över hela West Side Highway liksom, kommer ut. Utsikten är magisk, speciellt när det är solnedgång, för att du vet, himlarna blir helt rosa och vackra här. Och du ser George Washington Bridge, och sen är det en pool, en public pool, och den kostar $2 att gå in i. Där är aldrig en själ, så att du kan sitta där och plaska för dig själv. Av någon anledning så är det ingen som tar sig ut dit, för man måste promenera i så här en kvart liksom för att ta sig ut. Och den är helt underbar. Alltså alla eftermiddagar jag kan vara ledig på sommaren, så tar jag mig på något sätt ut till den poolen och ligger där och steker.
Och det låter riktigt härligt. Och vilket bra tips, för att annars public pools här kan ju vara, det kan vara mer hår än vatten i poolen.
I've seen them all. Jag har hittat alla möjliga konstiga saker i public pools här. Men den är som sagt ganska orörd, och helt, alltså utsikten är bara helt underbar. Gud, så $2. You can't beat that.
Nej. Ja, men vad roligt. Och kan man följa dig på sociala medier?
Ja, man kan följa mig på Instagram. Anna So Swede. Som är Swedish, inte sweet. Jag tyckte det hade en nice ring to itself. Så där är jag på Insta.
Toppen, då får alla som är nyfikna på ditt liv här gå in och följa dig. Och Amerikabrevet finns såklart på Amerikabrevet på Instagram. Tack så jättemycket för att du har kommit hit. Det var så himla roligt att prata med dig.
Ja, men tack själv, det var den mysigaste pratstund.
Ja, så kul verkligen.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd och Anna Strindberg. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram, och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.